Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Nu närmar det sig, hörni, Holy Craps Retreat.
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade, för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal, där jag sitter nu.
Ja, och det är inte vilken plats som helst, än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut.
Ja.
Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och alla fina möten och
Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden, och det kommer vara varma poolbad, och det kommer vara som en ljuv dröm.
Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak, så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela
kroppen. Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så,
man känner energin med
ja, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är 4 dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen 2 veckor senare, den 12 september till 15 september, så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört.
Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem.
Ja.
Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången.
Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här 2 fantastiska retreatsen, så ses vi i sommar!
Hej och välkommen till ett nytt sommaravsnitt av Holy Crap Podcast med mig Matilda
och mig Amanda.
I den här podden så pratar ju vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa, både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt som idag.
Ja, och här i Holy Crap så utforskar vi ju en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Och utöver podden så har vi ju även vår Instagram Holy Crap Podcast, där du får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen får du inte glömma att gå med i vårt växande community, Holy Crap Community på Facebook. Ja, men som ni vet så flyttade ju jag, Amanda, i våras, och vi har ju kommit nästan helt i ordning. Men vi har ju ett problem kvar. Kan ni se vad det är?
Tavlor.
Ja.
Alltid.
Alltid dessa tavlor, så att våra väggar är ju fortfarande helt tomma, för det är så svårt att hitta fina tavlor.
Ja, och därför är det så kul att podden sponsras av Mappyful.
Japp.
För Mappyful har ju helt unika prints och ramar som gör att du kan få, ja men verkligen, dina tavlor till hemmet.
Mm.
Och de har ju bland annat prints över specifika platser, så du kan få en kartvy över en helt unik plats. De har att du kan lägga in en bild och skriva en fin text. De har, ja men ni vet ju, zodiac-printen.
Som vi pratat om, som är den perfekta typ, ja men någon har fått barn eller vet där, doppresent, vad det nu kan vara.
Ja. Och du har ju bland annat gett en av de här kartorna i sommar till dina svärföräldrar.
Ja, och de blev så glada, och vi har ju tänkt, alltså, i säkert 2 år, jag och min man, att ge bort
det här print, den här kartan från just Mapiful. Så det är ju en geolocation över deras sommarhus och deras sommarställe där då. Så att de blir ju super, super glada, så att det passar ju väldigt bra att beställa den här just nu i och med att vi har en så bra kod också.
Ja, och då kan man ju alltså, man skriver in sin geolocation och sen så kan man ju välja design och man kan skriva i det man vill så att man får en personligt liksom budskap på posten. Men så, ni måste gå in och kolla, de är så himla fina. Mm. Och med koden HOLYCRAP så får ni just nu 15% på både poster och ram. Alltså på två produkter.
Precis, så gör dig själv glad eller någon du känner glad och beställ din unika poster på mapiful.com.
Med koden HOLYCRAP. Tusen tack Mapiful. Idag är det ju ett litet sommarsolavsnitt.
Mm, och vi har ju inte setts på, vad är det? Två veckor.
Jag skrek rätt ut när jag såg ditt barn. Ja. Vad har hänt? Varför har hon blivit så stor? Det är helt sjukt. Hur är det möjligt?
Oh, jag vet inte.
Hörde jag honom och bara, det här är ett barn. Mm. Det är liksom inte ett spädbarn längre.
Nej, han har börjat skratta och le och utan suga på sin hand. Och, nej, men det är väldigt gosigt.
Så gosigt.
Mm. Han har saknat dig. Ja, sin lilla Scorpio ascendant friend.
Och vi har ju en ny situation. Berätta.
Men han har ju de senaste två veckorna varit väldigt närhetstörstande. Och det var något medium, jag tror det var Benny eller vem det nu kan ha varit, som sa att han skulle vara väldigt så här, alltså vilja ha mycket närhet och vara på mig i Marcus mycket. Så blev jag så här, kommer jag inte få. Så jag vet inte om jag har projicerat det här lite på honom, men han har de senaste två veckorna bara velat sova på någon av oss. Så att, man har ju inte kunnat göra någonting. Jag sa till dig innan, jag har inte varit ute och gått en promenad på 3 veckor. Nej. Mer än typ 10 minuter när han lyckas sova i vagnen. Så det är ganska mycket nytt man upptäcker med det här mödraskapet, föräldraskapet som man inte hade koll på. För man målar ju upp en så här väldigt så här romantisk, härlig bild när man blir mamma. Men det är ju underbar men kaosig tid.
Men jag ska bara säga innan du går in på det, för det är någonting som jag tycker att vi ska prata mer om. Mm. Men att han
nu... Men just nu... Ja. Och det här är ju, det var ju du som lade ner honom. Ligger han här i rummet bredvid och sover själv?
Ja.
Ja, det är fantastiskt. Mm.
För att han sov på mage?
För att han sov på mage.
För att det är ju något som våra föräldrar har snackat så mycket om med oss. Att vi sov på mage, och det ska man inte göra om man...
Nej, man ska inte liksom rekommendera det. Men nu ligger ju han precis här intill.
Ja.
Men det som vi pratade om, vi sov ju bara på mage. Ah. Mamma sa att jag kunde inte sova en blund på rygg. Och som jag sa till dig, vi är ju däggdjur. Och att blotta sina mjukdelar, som hund eller katt eller människa eller vad det nu är, då är man jättesårbar.
Ja, och jag tycker fortfarande att det är så att det är en trygghet att sova på mage som vuxen.
Mm. Ja, men det sa ju du nu när jag sov ensam. Vi sitter i Matilda föräldrars hus.
Och jag sov ensam i natt och är lite mörkrädd för att det är ett stort hus. Och det är lite läskigt att sova här själv. Men att jag... Då kände att jag behövde sova på magen.
Ja.
För att då, när man ligger på rygg så blir man väldigt liksom, exponerad.
Ja, och alltså, de här små barnen är ju, alltså, de går ju på ren instinkt när de är så här små. Så det är ju liksom överleva. Och att då ligga där med liksom, magen rätt ut, det kan inte vara jättehärligt.
Nej.
Så nu prövar vi, liksom, och han har sovit nu i...
Ja, men ett tag.
Typ nästan 25-20 minuter.
Och det här är ju liksom
historiskt. Om jag har honom på bröstet, för han sover ju alltid som en så här krabba på mitt bröst, liksom mage mot mage. Men så fort jag lägger ner honom i typ vagnen eller nästet på rygg då, så jätteförsiktigt när han sover, inom 5 minuter så är han klarvaken. Men nu sover han.
Wow!
Ja, det här alltså, känns som ett next step i mammaroll.
Så häftigt.
Freedom.
Så drömmigt. Och vi har ju bullat upp här med lite fika. Du hade med dig en massa goda grejer.
Mm.
Koffeinfritt kaffe från Karls.
Ja, det är det. För att ni är många som frågar om vi kan tipsa om ett. Och det här är ju det bästa som vi någonsin har smakat. Och det fick vi av våra vänner Pontus och Tamara när vi fyllde 30.
Mm.
Men det är ekologiskt och från Karls.
Så gott. Och sen har vi ju då självklart i kaffe i det.
Mm.
Och lite vattenmelon, lite råbollar.
Från René Voltaire.
Mm. Mm. Och det är sån dröm.
Ja,
jag har varit på havet, men vi skiter i det. Vi ska kanske gå tillbaka till att du var på väg in och prata om den här mammarollen.
Ja.
För att någonting som du har sagt till mig i alla fall under den här veckan, och som även vår kompis Sofie som också fått bli barn nu, och typ alla mina vänner som har fått barn det senaste året, att det känns som att det är en sån enorm chock att bli förälder.
Ja.
Och att det inte går att typ liksom läsa om det här någonstans. Eller att det Nej. Känns som att inte folk är transparenta med den här.
Nej, för det enda man får höra är bara njuta av den här tiden, njuta av bebisbubblan. Den är en helt underbar tid, vilket det är också. Men det kommer med sjukt mycket svårigheter också. För det är liksom hela ditt liv kastas om på en natt ja. Efter förlossningen. Och då har du liksom, det är en nyfödd liten människa som liksom sitter på dig 24-7, ammar, vill ha närhet och allting. Så att du går ju liksom från att vara en väldigt fri individ till att liksom helt och hållet kanske bli fast i soffan, som jag var de första fem veckorna. Satt jag, alltså jag var gift med soffan, ska jag om.
Ja.
Och det är såklart att det är en tid att embrace. Och nu, jag har under de senaste åren byggt upp ett enormt tålamod, vilket jag märker nu. Jag säger till och med min man Marcus, bara, det är sjukt, jag tror inte du skulle ha sånt där tålamod med barn. Men det är verkligen något jag har jobbat med enormt senaste åren, för jag har varit extremt rastlös som person. Men det är många gånger man får lite spader och grupp och känner liksom bara, att bara få typ gå iväg till affären själv, eller som nu på sommaren när hans farmor eller mormor har kunnat passa och man kan gå och ta ett dopp själv.
Mm.
Alltså den frihetskänslan är ju helt sjuk.
Ja. Men är det som du upplever har varit det jobbigaste emotionellt?
Men det jobbigaste emotionellt är väl att känna att man inte riktigt har det livet man hade innan. Man kan inte vara, för att jag är en väldigt spontan människa också som gillar liksom att hitta på saker. Och både jag och min man är väldigt aktiva av oss. Och det här att man har fått göra väldigt mycket avkall på saker och ting som man har typ tagit för givet innan. Hänga med vänner som nu på sommaren, vara ute och åka båt eller segla, eller vet, åka iväg och på en middag. Och det är väldigt mycket sånt som vi inte har kunnat göra nu, vilket är helt förståeligt. Och så att det är mycket det här liksom att man sitter och typ ammar, eller liksom nu när han har velat sova på mig, så ibland i Stockholm liksom hemma i vår lägenhet har jag haft han sovandes på mig 3 timmar i soffan och inte ens liksom res mig upp för att ta ett glas vatten. Och då sitta på Instagram en tiden, se när alla är ute och gör saker och hitta på saker, man är på after work, man är på hav, eller vid havet med vänner. Det har jag tyckt var jobbigt, att det känns lite som att ens liv har slutat. Och man tänker då när man är i den bubblan att det kommer vara så här för alltid. Vilket inte kommer vara, för att nästa år är en 1 år och det är en helt annan grej. Men det är ju lite det man känner där och då.
Men det är som att psyket gärna kan inte förstå att saker och ting inte är för alltid.
Nej, utan det är där och då tror man ju att det här är mitt liv nu. Jag kan knappt gå på toaletten själv. Jag kan liksom, vissa dagar har jag inte ens borstat tänderna, vissa dagar har jag inte ens gått utanför dörren. Och det tycker jag har varit väldigt jobbigt.
Ja.
Men sen så är det ju som jag säger, man får så sjukt mycket tillbaka. Men sen ska man lära känna barnet man har fått också. Så i början så är det inte den här rewarden med den här stora explosiva kärleken och känslan. Utan det känner man ju inte i början. Jag har inte gjort det i alla fall. Och jag vet många som inte heller har gjort det. Utan det jag känner är ju att jag skulle, man får ett väldigt så här enormt beskyddar instinkt. Så det är så här, jag skulle kunna kasta mig framför ett tåg för att skydda honom från dagen han föddes.
Ja.
Men just liksom det här att mitt hjärta liksom går sönder när jag kollar på honom, eller att jag känner mig nykär, det har jag inte känt de första veckorna.
Nej.
Utan det kommer ju mer jag lär känna honom. Så nu är han ju 9 veckor imorgon. Och vet, nu har han ju börjat le, han har börjat kommunicera med det, försöka liksom så här, jag pratar med honom, han svarar med sina gaga. Så att det är nu den här belöningen kommer i form av liksom leenden, kommunikation, och det är nu man börjar känna liksom bara, oj vad jag älskar den här lilla ungen.
Ja.
Men det pratar man ju inte heller om, utan det är så här, jag tycker mycket man läser om är så här, allt är liksom en dans på rosor från dag ett. Man är så stört förälskad. Livet är så mysigt. Man ligger där i sin lilla bubbla med bebisen och är bara så sjukt lycklig tillsammans med sin partner. Man är så kär i sin partner och allt där. Men vi har ju bråkat ganska mycket sedan han kom också. Ja, för att det är så här, jag har sovit dåligt. Han sov jättedåligt, för att nu sover vi liksom separata rum medan han går upp tidigt och jobbar. Så för att han vaknar minsta ljud, och jag tycker det är mycket enklare när jag får sova själv med det lilla. Så att vi har inte
särskilt nu börjar när det bara mest är du som ändå kan trösta honom, ja, i att han behöver äta.
Exakt, i och med att jag ammar så kan ju inte Marcus trösta på samma vis. Så då är det ju väldigt mycket att det är mig han behöver 24-7. Men närheten mellan mig och Marcus, vi har ju liksom som sagt inte sovit i samma säng på hur länge som helst. Och man sover dåligt, det är mycket som händer. Marcus, han har ju ett jobb där han kanske jobbar ibland 80 timmars veckor. Och sen kommer han hem och sköter all städning och lagar all mat till mig för att jag tar hand om honom och inte ork till att
städa
och laga
mat. Man från, alltså jag kan verkligen se mig in i bådas perspektiv. Att så här, han måste känna att så här, han konstant jobbar på ett eller annat sätt. Att så här, och det känner ju du också.
Ja, ja.
För du har ju det inom
ansvaret.
Jag
har honom 24-7 så att jag känner att jag är fast med honom och inte har en stund. Men jag är så här, han kan gå ut och luncha en timme. Han kan liksom sitta på toaletten en kvart om man vill, Marcus. Medan jag liksom inte ens kan knappt borsta tänderna på en dag. Så har jag lite känt. Medan han som sagt har ett jobb som är väldigt stressigt och kommer hem då är det att han ska alltså, serva mig full tid. Vilket är liksom jättegulligt. Men jag kan inte göra så mycket mer när han ligger på mig och vill amma eller vara på mig 24-7. Så det är ju liksom en omställning för båda. Det är klart att man börjar bråka och tjafsa också när båda är helt liksom slut på sitt sätt.
Exakt.
Så nej, men det har varit snart 9 veckor av typ lite halvkaos. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt kul och spännande. Och som sagt, nu börjar man känna så mycket för den lilla. Och man lär känna varandra mer och mer. Och jag har hört att någon gång vid 3 månader är det så här magisk gräns. Där man känner liksom att allt blir enklare. Han liksom är mer med, kollar på en, ler och så. Så att det är väl då man får belöningen efter de här första 3 månaderna.
Mm. Ja.
Men det är också de som är den här fjärde trimestern. Då de egentligen lika gärna kunde ligga på insidan av en. Så då är det att de såklart vill ha mycket närhet. Så det tycker jag ju bara är mysigt. Men som sagt att det är mycket man hade velat veta innan man blev gravid.
Men pratar inte barnmorskor om det eller liksom när man går på MVC?
Ingenting.
Då pratar de bara inför förlossningen? Och så
inför förlossningen och inte alls hur du mår i kroppen. För att det ska man också tillägga att de första veckorna efter förlossningen så är ju kroppen total kaos. Mm. Bara det gör ju att de två, tre första veckorna så är man ju ett jättetöcken. Alltså du kan ju knappt liksom ut och gå. För att man har så ont överallt och är så medtagen efter en förlossning.
Mm.
Men har du fått nya ögon på det här med
föräldraskapet? Ja. Nej, alltså jag har ju nu följt ganska många av mina kompisar som har varit som jag är väldigt nära med.
Mm.
Och sen är ju du den som jag är absolut närmast med. Men,
ja, men du känner ju fler som har barn. Ja. Jag känner inte så många som har liksom.
Nej, men jag har ändå förstått. Ja. Och sen kanske det var att jag var upp också i den här lilla bebisen som jag berättade om förra gången. Men jag har ändå förstått att det är väldigt tuffa känslor i början.
Mm.
Men jag undrar också om det kan vara att man inte riktigt vill gå in i den typen av känslor när man är gravid och ska föda ett barn.
Nej.
Alltså tror du inte att man, eller var det att du inte hör, eller tror du inte att det också
nej, är men jag tror att man vill, man måste ha den här målbilden. Ja. För jag hade ju den målbilden att vi första tiden skulle liksom vara i den här bubblan, gå upp och äta lång frukost och bara sitta och kolla på vår bebis och bara livet leker.
Ja.
Och det, man, bebis skulle sova hela tiden. Ja. Man skulle bara liksom,
för det så hör man ju, de sover ju ändå bara hela tiden i början.
Ja, ja. Mm. Men nej, man är ju fortfarande liksom helt ockuperad av den lilla.
Ja.
Så jag tror att man måste ha som säger, den målbilden för att kunna klara hela graviditeten och förlossningen och allting.
Men sen tror jag att det är bra att ha i bakhuvudet med sig, alla ni som är gravida där ute nu, att det kan vara att liksom inte försöka, inte tro att det här är verkligheten.
Nej,
utan
nej.
Att allting är ett undantagstillstånd i början.
Verkligen, och bara nu, liksom, nu har jag 9 veckor och nu känner jag liksom att det är en helt annan grej än vad det var de första veckorna. Som, det har jag sagt till vår vän Sofie som fått barn. Det är en så här, då har jag valt lite så här, men han är väl 6 veckor yngre tror jag än min lilla. Så jag sa det att nu mår jag helt annorlunda mot vad jag gjorde liksom, där du är nu. Så att det kommer verkligen bli bättre, så tro inte att det här är för alltid, för det är det inte. Men det är väldigt lätt att tro det de första veckorna. Mm. Men nu liksom känner jag mig helt tillbaka i kroppen. Jag sover ändå bra på nätterna. Tack och lov sover han väldigt bra på nätterna. Ja, så att jag känner ändå att livet, alltså man får hitta sitt nya liv på något sätt. Och snart kommer han om några månader börja äta mat. Då kan Marcus ha något mer. Och jag kan liksom, vi kan gå iväg och göra saker som innan. Och du vet, så här. Så då får man ju, ja, man får bara helt enkelt anpassa till det nya.
Ja, men gud, alltså.
Nej, men nog om.
Nej, men inte nog om det, men jag tycker att det också är, vi, alltså jag gick ju på semester förra veckan.
Mm.
Och du har ju varit ändå liksom, ja men som man är, i uppe i det och väldigt här, liksom lite emotionellt trött kanske, eller nej, du är snarare kanske trött av för att du inte sover som en vanlig människa.
Ja, men lite fysiskt och emotionellt trött.
Ja, och jag har ju, liksom innan jag skulle på semester förra veckan, jag kände ju att här, jag kanske kommer att lägga mig ner och alltså inte vakna.
Ja, för jag var så trött. Ja, men du skrev ju till mig. Vi skickade ett sms och du bara, jag är så trött och det skulle bli så skönt med semester. Och sen skrev du ner med Therese, men jag vet att du är tröttare. Men då skrev jag det. Nej, för att vi båda är trötta på vårt sätt och du har ju en annan typ av trötthet.
Ja, ja. Nej men det har varit så fantastiskt att ha haft en vecka nu ledigt. Jag har ju 4 veckors semester totalt från mitt andra jobb, även om jag kommer jobba med Holocrap under den här tiden. Men denna veckan som var nu så har jag bara checkat ut. Helt. Jag har inte haft internet knappt. Varje gång jag ska gå in på internet så är jag tvungen att låna min pappas nät. Så det har verkligen varit en så här bra, du vet, att behöva ha en tröskel för att, istället för att slöskrolla.
Det är ju faktiskt
bra. Ja, men mitt nät har tagit slut på mobilen. Eller min data. Så det kändes väldigt meningen. Jag skulle packa ner böcker. Och så glömde jag all skönlitteratur. Tog bara med mig den här Untethered Soul.
Det är också bra för då måste man tvingas läsa det. Ja. Annars är det lätt att ta med skönlitteraturen.
Exakt. Så att jag har varit en vecka med mina föräldrar och seglat. Och fått med mig så enormt mycket lärdomar. Eller insikter och tankar. Det har verkligen varit en så intressant vecka.
Och jag är så taggad på att höra dina insikter om den här boken. För att jag själv har lyckats läsa 10 sidor på den här semestern.
Såklart.
Så att jag vill höra allt om det. Vad heter den?
Tethered.
Untethered soul.
Ja, jag säger säkert fel. Men det betyder ju då obunden själ. Och förra sommaren läste jag Untamed. Som var väldigt liknande budskap. Men jag kanske ska ge en liten bokrecension. Den här boken har varit på min läslista i flera år.
Och den är skriven av Michael A. Singer.
Ja, och den är en sån här klassiker som många refererar till. Som så här, de bästa spirituella böckerna de läst. Och jag kan lägga upp på Holocrafts
Instagram. Jag hade inte hört talas om den här innan.
Nej.
Har du det?
Ja, så den har varit en sån här bok som jag tänkte att jag ska köpa. Men den kommer så otroligt tajmat i livet. Jag har ju 3 böcker som är såna här böcker som är liksom lite ett förut efter. Det är Light is New Black med Rebecca Campbell. Det är Untamed med Glennon Doyle som jag läste förra sommaren. Och så är det den här då. Untethered Soul. Och de har ju så kommit in precis när jag behöver dem. Och mycket har ju, jag vet inte om jag kommer kunna liksom hålla en rak linje här i huvudet med vad jag vill säga, men jag bara snackar så får vi se hur det går. Men jag har ju den senaste månaderna gått igenom mycket, det vet ni ju bättre, det är ju förra solavsnittet. Och någonting som har pågått, som alltid pågår när jag går igenom lite jobbiga saker, är att min hjärna börjar snurra, zoom liksom. Jag försöker att förstå. Försöker förstå meningen med allt det här. Försöker dra med mig lärdomar. Försöker att på ett väldigt logiskt och mindfokuserat sätt att reda i det här.
Och så är vi, alltså, i och med att vi, jag vet inte om det är, för att vi båda är sådana. Jag vet inte om det är för att vi båda är så intresserade av människan. Psyket, psykologin, eller om alla håller på så här. För att vi har ju alltid analyserat och på ett sjukt sätt.
Hobbypsykologat oss själva liksom. Och jag började göra det. Sen så snackade jag då med min coach. Och det här är Dr. Marie som har varit med oss. Som är ju vår kompis, Maria Schagen. Och det är henne som jag refererade till när jag pratade om min coach förra gången. Jag hade ju ett coachingsamtal med henne. Och jag började då att prata med henne lite som om jag skulle prata med en psykolog. Alltså köra det här mindsnacket. Vad jag ska lära mig av de här situationerna och hur jag kan liksom, jag hade en massa olika resonemang som jag ville att hon skulle liksom, jag ville bolla med henne. Men det som hon sa då var så här: stopp, vi ska inte, nu ska vi göra helt liksom någonting som du är helt obekväm med. Vi ska inte fortsätta i det här och mala det här i huvudet, utan nu ska vi ner i kroppen. Och jag bara, nej, absolut inte. Jag vill förstå det här. Jag vill kunna göra liksom en karta över hur jag funkar och varför de här situationerna uppstår.
Ja, man vill förstå varför man agerar som man gör, varför ens beteende skedde, alltså varför det gjorde att den här situationen skedde och allt det här. Det är alltid det. För vi har ju pratat om personer som vi har sett som känns ganska obrydda och hur lyckliga de verkar vara. För vi är bara så här, de går inte in i sig själva. Tänk bara för att ha en så här lycklig person som bara, ja men vet du, allt bara rinner av en.
Men sådana är ju inte vi.
Nej, sådana är ju inte vi. Nej. Men vi har varit så här, bara, vad skönt att vara en sån person. För att vi går ju in, som du ser, i varenda molekyl och cell och liksom ska
analyserar
veta.
Sönder. Ja. Och när hon sa då att så här, nej men vi ska inte i det här samtalet överhuvudtaget prata så mycket. Och då kände jag så här, nej men nu vill jag lägga på. Vad är då meningen med det här coachingsamtalet? Ja. Liksom? Och självklart när man vill triggera av någonting så förstår man ju att det här är något som jag verkligen behöver. Så det vi gjorde då var ju att vi istället gjorde de här olika practice, de här olika liksom, skakade...
Ja, men det du pratade om i förra
Det jag pratade om förra ja. Och som jag nu har gjort.
Ja, du har gjort det.
Ja, och ja. Inte varje dag för att jag har varit ute med mina föräldrar på en båt och känt att jag inte kunnat riktigt hitta platsen. Och stå och skaka och stå och humma och hålla på. Men... Det gjorde vi då i den här coaching-sessionen.
Mm.
Och det var liksom allting vi gjorde. Och Marie gav mig den här som en utmaning. Nu ska jag göra det här en månad. Och jag kände bara... Eller jag var jättetaggad för att jag vet hur jäkla duktig och kompetent hon är.
Mm.
Men jag kände också... Men jag behöver ju också mala det här med typ en psykolog.
Precis. Vi som pratar om så här rutiner också. Bara att göra någonting varje dag.
Ja, svårt.
Mm.
Men... Vad som har hänt är ju att jag har då gått och grubblat lite på det här. Och förstått att jag har ju nu hållit på med det här i 30 år. Mm. Med analysera, eller okej, 15 år, eller hur länge man har liksom varit i det. Hobbypsykologandet. Och känt att nej, men det kanske är läge att jag slutar med det. Och, eller testa någonting annat. Så när jag gick på semester... Så bestämde jag mig för att nu ska jag stänga av hjärnan. Och inte hålla på och grubbla så mycket. Så det var lite min intention med semestern. Jag tänkte så här, jag gör det i alla fall en vecka. Vi får se hur det går. Liksom. Men då var jag omringad av mina föräldrar och deras kompisar. Och sådär, så jag kände att det var en bra vecka att
släppa.
För, när man är själv så håller ju hjärnan på jättemycket.
Det är farligt.
Sen, ja, sen började jag läsa den här boken som jag också fick av Marie. Och då föll ju så mycket på plats.
Mm.
Och det finns ju sån mening med att den här boken kommer in precis då när jag ska ha den här veckan. När jag inte ska tänka. För vad den här boken pratar om är att mycket av det här när man maler och försöker hitta strategier för hur man egentligen inte ska... För mig har det handlat mycket om så här, hur ska jag inte hamna i den här situationen där jag känner smärta igen? Det har inte jag förstått kanske logiskt att det är det jag håller på med, men... Om jag ska vara väldigt ärlig mot mig själv så tror jag att det är det som jag har gjort. Alltså, varför åker jag ut för den här typen av situationer? Hur kan jag förändra mig så att jag inte kommer hamna där igen? Och vad är det inom mig som saknas som gör att jag råkar ut för det här? Och försöker att liksom förbättra mig själv eller försöker att liksom bli en bättre version av mig själv hela tiden. Rent psykologiskt. Och vad den här boken beskriver är att det här är någonting man gör för att undvika smärta.
Mm.
Så att han beskriver ju i den här boken att... Och det här är saker man egentligen kanske vet och som vi har pratat så mycket i intervjuer. Men på något sätt var det som att när jag läste det var det som att det klickade i på riktigt. Och att du är ju en själ som har en mänsklig upplevelse.
Mm.
Det är det man förstår när man har spirituellt uppvaknande.
Exakt.
Och i och med att du kan ju observera dina tankar i huvudet. Du kan ju se på dem utifrån. Alla människor kan ju göra det. Det betyder att du är ju inte dina tankar.
Nej.
För du, i och med att du kan titta på dem, så är ju inte du dem.
Exakt. Det är, man är på något sätt tvådimensionell.
Ja, och du är ju inte heller dina känslor.
Mm.
Och du är ju inte dina upplevelser. Utan du är ju hela tiden en själ som observerar det som händer i ditt liv.
Mm.
Och,
men också där hur tankarna styr känslorna i kroppen. Så du kan liksom känna efter så här, vad är för känsla i kroppen idag? Om det är lite så här, ångest, ser ont, då är det ju att du har såna tankar just nu.
Ja.
Så då kan du ju gå in och förändra dina tankar och skapa en ny känsla i kroppen.
Exakt. Men det som man, enligt den här författaren, är att... man måste på ett mycket mer varje dag lära sig att separera sig själv från tankarna och känslorna. Och lära sig att släppa. Mm. Så när du får en ångestattack eller när du får jobbiga känslor, jag skulle inte sagt det där till den där personen, eller jag skulle inte ha gjort det där, och fan, jag måste kanske shoppa nu för att bli accepterad, eller nu ska jag på den här resan, då måste jag ju ha en fin bikini eller whatever. Alltså man håller på mycket och liksom,
man anklagar sig själv mycket för saker och ting, typ hur jag var i den där situationen. Exakt. Och varför betedde jag mig så, men istället för att bara acceptera det, jo, men just i den situationen så kanske jag var arg och då uttryckte mig på ett visst sätt på grund av ilskan. Och
ja,
så
men så där håller man ju på också. Ja. Men det som han egentligen menar är att du, alla de där tankarna du har är ju ett sätt att skydda ett sår som du har i hjärtat. Mm. Han menar på att all smärta som man har sitter i hjärtat. Mm. Och de flesta människor lever bara i smärta. Mm. Här pratar jag också Eckhart Tolle om i sina böcker. Och det som han, den här författaren då förklarar är att du ska observera och sen ska du bara släppa det som du håller på. För du ska inte gå in i för mycket och försöka lösa problemet i huvudet. För att det du gör är ju bara att du skapar liksom som ett skydd runt den här smärtan för att slippa känna den här smärtan. Mm. Så istället se på det här och förstå vad är grundkänslan, varför håller jag på med allt det här tänkandet. Och ta ett djupt andetag och bara mjukna i hjärtat i kring att så här, jag har den här smärtan. Mm. Acceptera det och bara släpp det. Och inte försöka skapa strategier i huvudet för hur du ska hela tiden undgå den här smärtan. För då kommer du bara, han beskriver det som att det är som att du har en stor sticka i kroppen. Mm. Och när du håller på med alla de här liksom mentala strategierna, det är för att liksom, det motsvarar att du skulle sätta upp skydd runt den här stickan. Istället för att ta ut stickan så skapar du ett liv där du hela tiden
parerar
den här stickan. Och det blir att den här stickan tar ju över hela ditt liv. Mm. Och de flesta människor lever ett liv där de bara jobbar efter att parera sina olika sår. Mm. Som de har i kroppen, eller som de har i hjärtat. Det kan vara ensamhet, det kan vara risk, alltså att bli övergiven, det kan vara smärta, kärleks, liksom, relationssmärtor. Mm. Och det är därför de flesta människor lever liksom, i ett state av överlevnad istället för att faktiskt leva och vara fri. Mm. Och den här boken är så otroligt, den är så enkel. Den förklarar att det är väldigt enkelt. Det handlar bara om egentligen att släppa hela tiden. Att hela tiden observera dina tankar och titta på det som om du tittar på en film. Och inte gå in och fortsätta att mala på de här tankarna.
Nej.
Och för att göra det så behöver du egentligen vara i ett ganska centrerat tillstånd. Är du stressad, uppe i liksom varv, då är det väldigt svårt att hamna i det här tillståndet där du kan observera.
Och
det är
ju man det måste ju vara alltså väldigt grundad för att kunna.
Väldigt grundad.
Och det var ju exakt det här jag upplevde under graviditeten. Nu när du förklarar så sitter jag här och tänker att det är typ exakt så som jag agerar under graviditeten. Att det var som att ingenting kom åt mig. Utan det var så att jag var så grundad så att man bara, det var som att jag, som du säger, observerade. Men jag tog inte in för att jag ville inte skapa stress eller ångest i min kropp.
Exakt!
Så det var som att jag bara, nu händer det här. Men det var som att det inte kom åt mig.
Hur var den känslan?
Alltså den var ju, jag har ju aldrig mått bättre än
kände du dig fri?
Jättefri. Alltså jag har aldrig mått så bra som när jag var gravid. På grund av att jag tror att jag var enormt grundad.
Exakt.
Ja.
Gjorde du det medvetet eller omedvetet?
Både och, för att jag upptäckte ju att bara, oj vad jag kände mig, det var jättelänge sedan jag hade en enda ångesttanke. Och nu hade, det var som att jag inte gick in i konflikter med mig själv eller med andra på samma sätt. Utan det var som att jag var liksom i en liten skyddat skal där det inte skulle komma åt mig. Och då var det ju att man behövde observera allting för att liksom inte kunna gå in i det. Och det kunde jag ju för att jag kände mig så väldigt grundad.
Gud vad intressant. Mm. Och det är ju det här som är anledningen till att man ska ha en practice.
Mm.
Och att man ska meditera.
Ja.
Och jag vet att många av er lyssnar bara, visste du inte det?
Mm. Men det är inte lätt.
Men det måste trilla ner i ens medvetande på riktigt.
Exakt. Vi har fått till oss att vi ska ju, alltså, meditera. Vi behöver göra det för vårt eget, för vår egen skull, för att vi är två väldigt tankspridda, tänkande personer.
Ja, och jag tror att nu har jag tänkt klart. Alltså jag har tänkt och tänkt och tänkt i hela mitt liv. Och visst att jag har tagit mig till en väldigt bra plats. Jag känner ju att jag har lärt mig väldigt mycket. Men nu är jag redo att gå in i nästa fas där
du ska känna mer.
Eller? Nej, men där jag ska observera mer.
Ja.
Och inte försöka att lösa allting i huvudet.
Jag tänkte, men det här med att känna, för att man kan ju många gånger bara så här tänka, försöka så här, tänka hur ska jag känna nu i den här situationen istället för att bara liksom så här, hur känns det i kroppen nu? Hur, alltså så här, hur mår jag i kroppen? Men lite mer att man
och
går
det är
in i kroppen.
Ja, bra att du sa det. För det här är ytterligare någonting som jag har varit mycket i nu senaste veckorna. Det här med att verkligen känna. Jag pratade om det senast också. Men det har liksom landat ännu mer nu sen dess. Det här med att känna känslorna. För det är ju också någonting som är en del av det här som han pratar om i boken. Att det kommer ju upp massa känslor. Och bara titta på dem liksom med, liksom med kärlek. För att de kommer ju från det här grundsåret.
Gud vad intressant, för att det var en sommar jag höll på med precis där. Jag tror det var innan vi åkte till LA den sommaren. När jag kände att det var jättemycket, att jag hade mycket så här. Jag kände i så här period att just nu sitter jag typ här på sommaren med Marcus. Kanske vi åker båt eller vi är med några vänner. Jag borde vara jättelycklig, men jag är inte det. Varför är jag inte det? Och du vet så här, att jag helt enkelt hade något sånt här tungt över mig. Och då var det att jag läste någonting om vad det var, det här med att acceptera alla känslor. Och om jag känner ilska, kanske ja, mot Marcus eller vad det nu kan vara. Istället för att liksom så här, typ straffa mig själv för att jag ska inte känna ilska. Ilska är fult, jag ska inte gå in i det här. Då ger jag mig själv ångest. Känner jag ilska, istället för att liksom bara så här, vara i det. Bara, okej, nu är jag arg och nu känner jag ilska och jag får vara arg. Och sen, då är det som att det släpper. Det är som att
du
det går inte in.
Så snabbt.
Ja.
Och det är det som gör att, för att när man inte låter sig själv känna alla de här känslorna, då lägger de sig i hjärtat.
Ja.
Och det är då man blir en sluten person.
Mm.
Det är då man blir en olycklig person. Och det är vad han menar i boken, är att depression kommer ju av att du har alldeles för mycket som ligger i hjärtat.
Mm.
Du har liksom inte vågat känna alla de här känslorna. Och jag har nog inte, jag har ju, vi har pratat om det i många år, men nu när jag har haft så mycket känslor så har jag verkligen behövt praktisera det här på riktigt. Och jäklar vad det är intressant alltså.
Ja, det är så sjukt intressant. Och det jag läste i det här, det var typ att varje känsla är en form av spirit. Typ så här, ilska, det är the spirit of anger. Så att när du känner ilska, istället för att liksom så här gå upp i den här ilskan ännu mer, du vet, allt så här, då är det som att du bjuder in den här spirit of anger. Och så att den tar jättemycket plats i din kropp, så att du liksom är den här ilskan, eller så här ångest, spirit of sadness, eller vad det nu kan vara. Men om du liksom så här bara, hej spirit of anger, jag ser dig, jag vet att du är här nu. Men då är det som att, oj, jag är upptäckt, nu kan inte jag gå in i dig för att du har upptäckt mig. Och då är det som att den försvinner igen. Gud, nu risar jag när jag säger det.
Ja, men det är exakt så som jag också känt. Att jag har sett det som individer, eller som att det kommit verkligen utifrån. Och jag har kunnat observera känslorna och bara, nu kommer det jättemycket sorg.
Ja, och då är det the spirit of sadness. Och om du då så här, hej, jag ser dig, jag ser, alltså, jag ser att du är här nu, sorgen. Och jag känner den, men nu kan det gå. Då är det som att den kommer och du känner den, men sen är det som att nu har du satt liksom strålkastaren på det här liksom, sorgen. Och då kan inte den sätta sig i dig, för att då är det så här, du är medveten om den.
Exakt så. Och jag tror att jag ett helt liv har hållit på att försöka maska olika känslor. Och tänkt att jag är i känslorna. Jag har tänkt att jag gör rätt.
Men för det man tänker ju att jag är en person som är ledsen, eller jag är en ilsken person, eller jag är en person som känner mycket ångest. Men det är vi inte, för att vi är liksom rena spirits. Och du kan inte vara liksom en spirit of anger, för det är inte det, utan för vi alla är ju den här renaste energin.
Ja, men jag har också känt så här, när det har kommit en sorgvåg, så har jag tänkt så här, nej, ja, men precis som du sa, så här, varför känner jag det här? Har jag inte kommit längre? Eller varför kan jag inte hantera den här sorgen?
Då är det som att du bjuder in den här sorgen ännu mer. Att ta plats.
Precis, och det är då också du håller på att jobba med alla de här skyddsmekanismerna runt det här, den här stickan som sitter i kroppen. Istället för att bara acceptera så att du kan ta bort stickan.
Ja.
För att genom att acceptera alla de här känslorna som kommer, så kommer du också till slut att komma in i grundsåret.
Mm.
Och det kommer kunna försvinna.
Ja. Och då hamnar det också i hjärtat. Det är där vi ska vara.
Exakt.
Det är där vi
mår, och det är då man kan gå och leva med ett öppet hjärta.
Precis.
Gud vad jag inte alls ger den här boken rättvisa. Ni måste läsa den själva. Jag kände att jag bara virrade runt i det här resonemanget.
Innan det här poddavsnittet, så, för du sa att du ville prata om det här.
Ja.
Och sen skickade du ut mig. Jag var så här, det var ju något som väcktes. Jag bara, men gud vad jag känner. Jag skrev det, att jag känner mig så mycket i det här. För det här är exakt någonting som jag har gått igenom. Men utan liksom den här boken. Men genom det här som jag precis berättade. Med något annat. Men gud, jag tyckte det var jätteintressant.
Ja, nu kom det när vi skulle prata tillbaka.
Det kom tillbaka.
Mm. Nej, men,
för man behöver påminna sig helt. Även om man såklart man integrerar, ju mer man lär sig desto mer integrerar. Men att bara få den här liksom påminnelsen. Och också förstå att, ja, men, att man kanske har integrerat och levt lite så här nu. Men man kan ju hela tiden behöva påminnas perioden när man är stressad eller händer mycket.
Och att vi lär oss ju så himla mycket teoretiskt, du och jag. Vi får ju höra från experter, och, men det är ju inte förrän vi får en möjlighet att integrera det i våra egna själar eller kroppar eller sinnen som man det faktiskt landar på riktigt.
Nej, man kan inte förstå det innan man själv fått uppleva det och känna.
Och så tänker jag att det måste vara med lyssnare också. Ni får ju höra så himla mycket som vi pratar om. Men det är inte förrän man får möjlighet att gå igenom och faktiskt praktisera själv.
Och då är det någonstans som har läst eller lyssnat, så finns ju det undermedvetet någonstans i din hjärna.
Exakt.
Så då kan ju du plocka upp det här omedvetet.
Men hur coolt är det då att det kommer i en bok som är precis det du behöver precis då?
Ja, men det är precis som du sa innan. Men hur allt kommer i liksom rätt tid, bara man är öppen för att ta emot det. Men också här Rebecca Campbell, där vi pratade om innan, hur jag skickade den boken till dig.
Ja.
Och du fick den 11-11.
Ja.
Ja. Och hur den liksom satte fart på hela det spirituella liksom uppvaknandet.
Ja, exakt.
Ja, men det är så
och häftigt. Att man har sina små hjälpare där ute, som du var och som Marie nu har varit för mig och hjälpt med den här boken. Ja, men
jag blir väldigt peppad på att att läsa.
Den är helt otrolig. Och så enkel, vilket man älskar. Det är både den, Untamed och Light is the New Black är väldigt enkla att förstå. Och rena språk.
Väldigt ren energi i dem.
Ja, det är ren energi i dem. Och ja, men så jag känner att jag är inne i en väldigt utvecklande process, och jag är så, alltså så excited.
Nej, men alltså nu när jag träffar dig, för min mamma och pappa släppte, gud, känns som vi 15 år igen. Förutom att jag har ett barn som ligger här.
Exakt.
Nej, men när de släppte av mig här hos dig. Men när du kom ut, det är bara som helst. Du var typ självlysande. Jag tycker det är något skimmer över dig.
Ja, tack. Ja, det vet jag inte om jag känner. Men
jo.
Det... Alltså, ja. Fan, jag kanske är på väg in i 2.0, tror jag. Och det pratar han ju också om i boken, och det vet vi om, men det är ju genom smärta som förändring sker.
Ja.
Man kan
healing
inte...
är inte
nej, man härligt. Kan inte förändras utan smärta,
nej.
Står i boken, och det är sant. Det måste, för att människor vill inte förändras, för att just vi går och bär på de här såren. Och det är också någonting, om man har svårt för förändring, då är det ju för att man har jättemycket sår. För då, de här sår, det är ju som när man går runt med den här stickan. Om man helt plötsligt ska förändras, då kommer man behöva bygga på ännu mer lager runt den här stickan.
Ja.
Och det är så jobbigt.
Exakt.
Men om man liksom inte har det här såret, den här stickan i kroppen, då kan man ju vara mycket mer liksom anpassningsbar och förändringsbar i livet.
Annars handlar ju allting om just det här såret och parera runt det och helt en analysera.
Träffa en ny relation. Nej, men då har du ju det här stora såret som du måste liksom parera runt. Personen får inte se att jag är sårbar här, eller får inte veta det här om mig, eller jobbet. De får inte förstå att jag är avslöjad och att jag inte kan det här.
Men det som är så mycket nu, sår. Att just det här med att vara liksom sårbar är någonting som verkligen blir mer och mer liksom uppmärksammat nu, tycker jag. Sociala medier och liksom kändisvärlden och böcker, poddar, vad det nu kan vara, att det är väldigt fint hur folk börjar öppna upp mer och mer och prata om sina sår.
Ja, och det visar ju också på vilken utveckling vi har kommit i som kollektiv. För att kunna prata om, för du är ju inte dina sår.
Nej.
Du är ju inte dina upplevelser, du är ju inte dina tankar och du är ju inte dina känslor.
Nej.
Så att du sitter och pratar om dem, det är inte, du pratar ju inte om dig själv. Du
Nej.
Pratar ju bara om något som
Men
du
bara, det är ju läkning att vara sårbar, det läker ju.
Ja. Precis, för att det börjar du ju att ta bort den här stickan istället för att försöka skydda den.
Man börjar dra sakta men säkert i den här stickan.
Exakt.
Mm.
Men jag vill också tacka så mycket för alla fina meddelanden ni har fått sen förra avsnittet.
Alltså, vilket jäkla community vi har.
Nej, men alltså, det är så kärleksfullt.
Ja.
Helt sjukt.
Och det är så många av er som man typ känner att man typ känner för att ni har varit med och lyssnat och skrivit med oss sen start. Så men på tal om det liksom, så är det ju något väldigt roligt som händer nu i augusti.
Ja.
På tal om vårt community. Eller ja, i september händer det.
Ja, i september.
Ja.
I september, den 11 september, lördag, så ska vi ha ett event.
Ja, och vi är ju så peppade på detta, för nu äntligen har ju saker och ting lugnat ner sig i världen med allt med covid och allting. Och
från 1 september hoppas vi ju att alla restriktioner släpps som gäller offentliga evenemang. Och tanken är ju då att vi ska ha ett event på LAM, som är våra vänner Lindsay och Julias fantastiska coworking space i Stockholm.
Mm.
Och vi kommer vara upp mot 100 personer.
Ja.
Och det kommer vara en halv, ja men typ en heldagsevent, halvdagsevent.
Och det kommer vara massa roliga saker som händer i olika rum. Man kommer ta del av, du kommer få uppleva mind, body, soul.
Exakt, och eventet heter ju The Holy Crap Experience.
Ja.
För att vi tar podden in i verkligheten.
Ja.
Och ja men precis, mind, body, soul, det kommer vara, ska vi efter vad det kommer vara för saker?
Mm.
Ja, vi kanske ska tisa. Ja. Okej, det kommer vara massa coola grejer som kommer hända.
Mm.
Ni kommer få den spirituella upplevelsen.
Ja.
Eller den holistiska upplevelsen.
Mm. Och framförallt kommer ni få träffa det här härliga communityt. Av 100 spiris.
Och gäster.
Och gäster.
Okej. Vi kommer gå ut med det här på Instagram nästa vecka. Så när det här släpps, en vecka efter.
Mm.
Vecka 32.
Ja, för ni märker väl att vi har ju lite sommaruppehåll. Så att vi är inte jätteaktiva nu på Instagram. Utan vi låter ju våra överaktiva hjärnor vila lite nu i sommar.
Exakt.
Men, ni kan ju, ja, men som sagt, ni kan ju följa med fortfarande på våra
privata
Instagram.
Ja.
Amanda McLean Health och
Matilda Ritzén.
Ja.
Men då, veckan efter det här släpps, då får ni hålla koll på Holy Crap Podcast Instagram, för då släpper vi platser. Och vi har redan sålt biljetter för att de som skulle gått på event i höstas har kvar alla sina biljetter. Så vi har,
hälften är redan sålt.
Ja, men vi har typ bara 20 biljetter att sälja.
Mm.
Typ 25.
Är det så?
Ja. Så att det kommer vara det kommer liksom först till kvarn. Och jag tror att de kommer ta slut på en dag typ.
Ja, vi vill att alla ska kunna hänga med.
Jag vet, men vi får ha event igen.
Mm.
Men det kommer helt fantastiskt. Alltså, det här är det största som har hänt oss hittills.
Det här och ni kanske till och med får träffa lilla killen.
Men, självklart, han kommer med.
Han kommer med. Nej. Ja.
Men som sagt, vi pratar mer om det här på Instagram nästa vecka. Så håll utkik.
Mm. Gör det. Och
ska vi prata lite om fullmånen som var?
Ja, för jag tänkte säga, hur länge har vi pratat? Jag har bara helt glömt bort
43 minuter.
Mm. Mm. Kanske jag kan prata lite till. Nej, men fullmånen var ju en fantastisk fullmåne. Förra veckan blir det då, när vi släpper det här. Vi ser att det här är måndag. Det var ju i Vattumannen.
Mm.
Och du såg ju den här fina. Jag gick och la mig tidigt måndag, så jag missade den.
Ja, jag var ju i båten då. Såg den liksom på första rad. Mm. Så fint, helt och fint. Den var ju röd.
Ja, men jag tror att den här också heter Strawberry Moon.
Aha.
Läste jag.
Ja. Men vad kände du då den här fullmånen? För vi brukar ju ofta ha lite en reflektionsstund kring fullmåne och nymåne.
Ja, nej, men det första jag tänkte var att dagen innan fullmånen så vaknar han typ varje timme eller natten. Och det var när jag kom på att det är fullmåne så jag förstod att varför han var vaken så mycket. Det var första reflektionen. Nej, men Sen var det också att den föll i mitt 10:e hus, vilket är återigen karriärshuset. Mm. Det är extremt mycket karriär på mig det här året, både inom numerologi, i och med att det är år 4 för mig. Och sen också nu infaller nästa fullmåne också i Vattumannen i mitt 10:e hus. Så det är liksom 2 stycken karriärsmånader för mig. Nej, men det var bara det jag tycker är så intressant, att det händer så mycket med min karriär när jag är mammaledig. Men ja, jag är inte riktigt mammaledig.
Nej.
Nej, men det var typ av min så här, bara, aha, det händer mycket i min karriär.
Men kan du se, kan du känna det liksom rent?
Ja, men det är inte det som händer med Holy Crap nu. Så att det är klart att karriären, vi fick ett roligt besked förra veckan.
Mm.
Bland annat, och sen så har vi vårt event som vi precis pratade om. Så att det händer väldigt mycket med Holy Crap som är jättekul. Och, nej, men, och om han fortsätter vara så här snäll bebis, så ser jag inte hösten som några problem.
Mm. Vi ska ha en liten utvärdering, du och jag, i augusti, inför hur ska vi jobba i höst?
Exakt, och om ni hör nu några små ljud, det är att han ligger här och ammar. Han har vaknat nu, nästan sovit en timme.
Men för mig så reflekterade jag lite kring att det har varit, de senaste månaderna har varit väldigt mycket avslut på runt fullmånen. Och det har varit lite sådär... Jag har varit nästan lite så här, åh nej, vad ska hända nu? När det kom, liksom, när jag vet att det är en fullmåne på gång. Men den här veckan, när det var fullmåne, var det bara... Ja, men jag fick 3 jätteroliga besked.
Mm. Ja, för att fullmånen är ju inte heller liksom att avsluta den. Det är också att den belyser huset den är i.
Ja.
Så det kan vara ett exempel då för mig som var, hade 10 nu. Så då är det att fullmånen belyser min karriär. Att jag kanske blir uppmärksammad just nu inom... mitt område eller vad det kan vara.
Mm.
Och ja, men samma sak för er. Vad var det, vilket hus föll ni för er?
Andra huset.
Ja.
Som har med liksom ägodelar och pengar och possessions.
Mm.
Men det var, jag tycker ofta så, jag visst att det kan vara intressant just när det kommer till huset, men jag tycker också generellt att det blir en potent tid.
Mm.
Att det händer. Exakt. Mycket. Alltså det kan vara nya början eller avslut, och det kan vara lite både nymåne, fullmåne, avslut och början.
Precis.
Men jag ser alltid att det är mycket kring de veckorna.
Ja, för din relation tog slut på en fullmåne.
Exakt.
Mm.
Och de sakerna som kommer in nu är såna här saker för hösten som känns så peppiga. Ja. Och ingenting har rört sig runt och varit avslut den här veckan. Och jag tror att jag känner lite att jag tror att kanske det vänder nu för mig.
Mm.
Ja, det är min känsla.
Ja.
Och jag tror att den fullmånen satte lite
saken för det.
Ja, tror det. Så jag är peppad.
Så himla kul. Det ska bli så spännande att följa hösten.
Åh, gud. Hörrni, men okej. Bebben är vaken. Kaffet har kallnat. Vi kanske ska ta och wrap up.
Ja, men fortsätt ha en fantastisk sommar. Och något som jag bara tänkt på den här sommaren, reflekterar mycket över, att vi vuxna slutar leka. Jag ser barn som leker i vattnet, håller på med så här paddleboards och blir skrattar, hoppar och allting. Men alla vuxna typ sitter bredvid och bara ler och typ vill vara med, men vågar inte.
Men vi har inte kul längre.
Nej, det var det jag kände. Jag bara, varför har vi inte kul? Och jag och Marcus, vi är extremt lekfulla med varandra. Och vi kan typ ibland när vi är i vattnet, vi håller på att busa med varandra. Ah. Som man gjorde när man var liten, man håller på att dra varandras fötter och vi håller på. Men då är det som att man hela tiden bara, alltså det är så här, kolla runt om det är så här.
Folk kollar på en
typ. Kollar de på oss? Ah. Är vi liksom, är vi knäppa nu? Men varför? Släpp loss bara, ha kul, var barn igen.
Verkligen.
Det är en liten poem. Sen det var en poem till mig själv. Jag bara, vi måste fortsätta leka och ha kul.
Nej, men alltså jag har inte så kul.
Men när man var liten, nu tar jag återigen havet som exempel. Men man åkte ett ring på vattnet. Man hade roligt och man hoppade och höll på. Fortsätt med det fast man
är...
Alltså,
men nu är det som att man jobbar ihjäl sig och sen typ däckar man hela semestern.
Ja, ligger på en solstol och bara typ tar i vattnet, tar ett upp och sen upp igen.
Nej. Det är så viktigt. Bra, Amanda.
Bra. Fortsätt leka.
Fortsätt leka. Och sen, ni får jättegärna lämna recension på iTunes.
Ja.
Det är något vi inte har pratat om på länge. Men när ni lämnar recension så blir det lättare för andra att se oss. Och iTunes rankar oss högre.
Mm.
Så gör gärna det om ni tycker om podden.
Ja, och vi älskar att gå in och läsa de här recensionerna. För att ni är så himla gulliga.
Och skriv gärna till oss på Holy Crap Podcast på Instagram. Mm. Vi läser... Och svara där, men vi är inte lika aktiva nu på Instagram.
Ibland kan det dröja lite, men vi ser och läser allting.
Ja, Okej, men ha en magisk vecka så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Puss och kram, puss och kram.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.